Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte sådär att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i retorik. Det vill säga hela Emmas intervju med Hanna Halmén som är adjungerad lärare i retorik vid Stockholms universitet samt språkkonsult. Kanske kommer du känna igen några av Hannas svar från måndagens A-kurs, men det allra mesta kommer vara nytt. Hanna berättar bland annat om retorikens ursprung, om det är viktigt att ta koll på de grekiska retorikbegreppen för att bli en bra talare och vilka misstag man ska undvika om man verkligen vill fånga sin publik.
Hur skulle du säga att man definierar begreppet retorik?
Det kan man göra på lite olika sätt. Konsten att tala kan man säga enkelt, eller att det handlar om att övertyga om ett budskap. Men man kan också säga att det är att i varje stund finna rätt ord. Så kanske kan då retorik också vara att inte säga någonting.
Okej, ja. Du nämner tal. Handlar det framförallt om att uttrycka sig i tal? Eller skulle man också kunna överföra det här till hur man uttrycker sig bäst skriftligt?
Man kan absolut överföra det. Man brukar ju tänka framförallt på talekonst eller liksom muntliga presentationer. Och det är ju därifrån det kommer från början, när man inte skrev texter riktigt. Så att man kan absolut applicera jättemycket. Det går in i andra tankar om hur man skriver på bästa sätt också.
Och när och var uppstod retoriken?
Bland de gamla grekerna, i det antika Grekland brukar man placera det, så kanske 2500 år sedan. På torgen, när det hade blivit ett slags medborgarstyre, verkligen en typ av demokrati där varje fri man hade stor makt att påverka och tycka saker. Och därför uttryckte det på torg och gator, och då behövde liksom kunna uttrycka sig så att publiken blev fångad och hörde. Man skulle artikulera väl och använda gester för att förstärka sig. Även de som stod långt bort förstod och sådär. Plus att på den tiden så fick man liksom föra sin egen talan även i rättegångar och så. Så då var det också viktigt att kunna tala för sin sak.
Skulle du säga att det var liksom en nyckelkompetens för medborgarna i antika Grekland?
Ja, det blev nog en väldigt viktig kompetens för just dem. Det var ju inte alla. Det var ju just de som var fria, inte slavar och bara manligt kön. Men för dem, ja.
Och hur skulle du säga att retoriken har förändrats sedan antika Grekland?
Den har väl utsatts för kritik redan egentligen under antiken. Fortsatt så blev det ju fler som kanske också lyfte fram kritik att det här är ett sätt att manipulera och det här är bara ett medel, det är inte alls en stor konst i sig, liksom motsvarande filosofi till exempel. Och retorik har väl haft delvis ett dåligt rykte, i alla fall i perioder. Och idag skulle jag säga att man åtminstone i viss mån skulle kunna säga att retorikbegreppet kanske nästan är bredare, att man kanske inte förknippade det så mycket med informerande tal och så lika mycket tidigare. Så att på ett sätt kan man säga att retorikbegreppet, i alla fall från min horisont, har vidgats. Men det är väl fortfarande vissa som, man kan ju säga så här, det där är bara retorik. Liksom,
det, att det är innehållslöst på något sätt.
Ja, eller det här är bara ett sätt att klä en idé som jag vill övertyga om i vackra ord. Dupera mig inte. Så.
Just det. Vad skulle du säga är skillnaden mellan kommunikation och retorik?
Ingen. På ett sätt.
Så att det vi idag kanske pratar om när vi pratar om retorik, är det liksom då en bredare typ av kommunikation?
Ja, det skulle man kunna säga.
Vilken relevans skulle du säga att den här klassiska retoriken har idag? Spelar den fortfarande en roll i våra liv?
Ja, alltså vi använder fortfarande mycket av de kunskaper som tänkare då tänkte. De bär vi med oss och så använder vi dem. Och så använder vi de fina latinska och grekiska orden för det här. Så att det finns ju med i det vetenskapliga ämnet och när vi lär ut och så fortfarande.
Och de saker som man fick lära sig på den tiden när man skulle bli en bra retoriker, är det fortfarande relevant för den som vill bli en bra talare 2023?
Ja, alltså oväntat mycket skulle jag säga. Det vill säga, om man tänker att man står på det där torget och talar och så är det någon långt bort som ska se, så gör vi ju inte nu. Men det verkar som att det funkar ändå, alltså även i ett mindre sällskap eller med en mikrofon, så finns fortfarande skäl att artikulera, betona och visa med gester. Så det är väldigt mycket som vi kan använda även idag.
De hade ju inte PowerPoint på den tiden.
Tack och lov.
Betyder det att de var sämre på att hålla ett anförande?
Tvärtom.
Okej. Okay, Så att det är nästan så att de visste bättre vad de höll på med på den tiden än vad vi gör idag när vi förlitar oss på olika typer av tekniska hjälpmedel.
Vi kan ju såklart ha, alltså, som sagt, tekniskt hjälpmedel. En mikrofon är ju jätteanvändbart. Eller, det är klart att även en PowerPoint eller liknande kan vara en jättestor hjälp. Men just PowerPoint, det är lite slentrianmässigt använt där det finns många problem tycker jag. Både att PowerPointen står i vägen för talaren. De klassiska, att man bara slänger upp jättemycket information, text som man ska ta till sig. Man blir ganska trött som lyssnare, publik. Att man använder PowerPointen som både sitt eget manus, det vill säga ett stöd för minnet, vad jag ska tala om, och som dokumentation, det vill säga någonting som publiken, alltså kursdeltagarna, vad det handlar om, ska titta på i efterhand för att minnas. Vad handlade föreläsningen om? Och som ett stöd för presentationen. Och det är bara det sistnämnda. Det borde vara ju.
Just det. Och när du undervisar, har du PowerPoint då?
Ja. Ibland så har jag faktiskt inte det alls. Och imorgon så ska jag ha på ett möte på vår institution, så ska jag faktiskt inspirera mina kollegor lite kring hur man kan jobba utan PowerPoint helt. Men även jag syndar.
Idag när man studerar retorik, vad använder man sig av för metoder för att utvärdera huruvida någon är en bra talare eller vad som gör en person till en bra talare?
Ja, metoder. Alltså jag tänker att man använder de här tankarna om vad som är en god talare, de här antika Greklands teorierna, och så gör man en analys utifrån dem. Det är väl det vanligaste, det vill säga någon typ av tolkning, kvalitativ metod. Man kan ju också med offentliga tal naturligtvis se vad fick de för effekt. Man kan se vad blir det för mediaspin på ett tal till nationen eller liknande. Så det är klart att man kan liksom se på vad det blir för reaktion. Man kan ju också, även om jag vet inte riktigt hur man skulle göra det rent vetenskapligt, men man märker ofta i ett rum hur ett tal landar. Så det är jättestor skillnad faktiskt att vara i ett rum och lyssna till ett tal jämfört med att se det filmat till exempel.
Det finns ju såna här liksom klassiska begrepp inom retoriken som till exempel logos, patos och ethos. Mm. Kan du förklara de begreppen?
Ja, det är ju de tre grundpelarna i retoriken. Ett tal ska balansera. Man kan se det som en så här trebent pall där varje ben är en av de här ethos, logos, patos och pallen ska stå stadigt. Liksom. Så man vill ha alla. Och logos är allt det liksom förnuftsmässiga innehållet i talet. Så det är fakta. Det kan vara sånt som att man underbygger sitt resonemang med forskningsstudier, statistik, den typen av saker. Men också att det finns en tydlig struktur, brukar man säga, handlar om logos. Medan patos är känslor, att både väcka känslor hos den som lyssnar och att visa känslor själv, men då kanske i, tänker jag också i tanken att det liksom ska smitta av sig och att vi ska ta in det som sägs också på annat vis än bara genom vår kognitiva tankeförmåga, så vi ska liksom ska träffa hjärtat också.
Och det kan vara allt från humor till att man liksom fäller en tår.
Ja, det skulle man kunna säga, verkligen. Medan ethos då handlar om talaren själv. Så det är inte liksom logos och patos i innehållet i talet. Ethos är talaren. Talarens trovärdighet, kompetens brukar man prata om. Men trovärdighet, det inrymmer ju egentligen att vi litar på den som talar. Så att den ska verka kunnig i det den talar om. Men också sympatisk på något sätt. Om vi inte litar på den som talar. Om vi tror att den kanske bara är ljuger eller vill manipulera, då spelar det ingen roll hur bra talet är, så att säga. Då faller allt.
Är det också ett samspel med publiken? För jag tänker mig, när det kommer till olika politiker till exempel, så kanske vissa har jättemycket förtroende för en politiker men inte alls för den andra, och då är man ju liksom redan från början lite i ett underläge.
Ja, precis. Man kan dela upp ethos i både, alltså man kan tala om primärt och sekundärt eller ethosbagaget, det som man kommer till talsituationen med. Så man har redan, som offentlig person har man en del som man redan kommer med. Som icke-offentlig person så har man fortfarande sitt yttre, sitt kön, sin hudfärg och ålder och andra saker som kan ge någon slags inledande ethos kanske. I någon slags status, vad man tänker och tror och hur man förhåller sig som publik. Och sen så har vi det sekundära etoset, eller det som liksom sker på plats i talsituationen. Det kan ju man påverka här och nu när man möter sin publik. Och relationen till publiken är jätteviktig där också, för man kan jobba på sin relation till publiken i talet, och gärna tidigt i talet så brukar man prata om att etablera etos.
Hur gör man det då? Är det liksom att rabbla sin CV, eller är vi inne på logos då?
Nej, det är att kortfattat säga någonting som ökar förtroendet för att jag är kunnig. Så att ja, välvalda delar av CV:t. Men sen också att visa att skapa den här välviljan och tilliten, pistis. Så att publiken tycker så här, ja men jag vill lyssna vidare, jag blir välvilligt inställd till talaren.
Du nämnde pistis nu, det är också ett sånt här retoriskt begrepp. Är det några andra såna här grekiska ord som du tycker att det är viktigt att känna till?
Jag vet inte om jag tycker att man måste känna till de grekiska orden, om jag ska vara helt ärlig. Ethos, logos, patos, ja. Men däremot så är det ju en viktig del i att liksom lära sig och tänka kring retorik, är alla de här delarna i den retoriska arbetsprocessen eller partesmodellen. Och det är många delar. Det är intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio och pronunciatio. Ibland också emendatio. Så jättemånga där.
Man kan skriva ett bra tal utan att ha koll på alla de här begreppen.
Begreppen är ju inte viktiga i sig. Men nej, däremot så är det ju det som ligger bakom begreppen är ju intressant. För det är där alla de jag nämnde nu, den här partesmodellen, hjälper till att planera och genomföra ett tal på ett bra sätt.
Hur tänker du att man ska göra då om man vill bygga upp ett bra tal och förbereda sig? Man ska pitcha någon idé på jobbet eller man ska hålla tal på sin brors bröllop. Men finns det ändå vissa gemensamma aspekter som jag ska tänka på när jag förbereder mig?
Det du gör när du börjar beskriva, det finns olika situationer, det är att du sätter strålkastarljuset på det första steget som är det viktigaste. Det är intellectio, att göra en analys av kommunikationssituationen. Vem ska jag tala för? Vad är syftet? Vad är det för typ av tal jag ska hålla? Eller genre? Så att det är ju förutsättningarna. De måste jag ha koll på från början. Och ofta har man hyfsad koll. Men sen så kan man gå in och tänka lite mer kring det. Liksom. Hur kommer det se ut på det där bröllopet? Vilka andra är där? Hur vill jag att min bror och alla gäster på bröllopet ska känna, tänka, tycka, när jag håller talet? Alltså, taltypen ger ju ganska mycket. Det ska ju väcka mysiga, härliga känslor i rummet. Men sen kan man ju precisera det beroende på. Och motsvarande med pitchen på jobbet. Då är det liksom annat. Vilka kommer sitta där? Vad är min roll? Är också viktigt att tänka på. Vad har jag för status eller vad har jag för ingångar? Vad är det för knappar jag kan trycka på? Eller är det någonting där de har tvivlat på mig tidigare? Då behöver jag ju undanröja det problemet. Så analysen, den här första steget, är ju egentligen det viktigaste. Och det är ju också motsvarande lika viktigt när man ska skriva en text. Att ha klart för sig.
Hur viktigt är det för att man ska då kunna framföra ett bra tal att man förstår den här teorin bakom kontra då att faktiskt ha övat mycket?
Bra fråga. En balans däremellan också. Teorierna ger ju en jättebra ledning i hur man kan lägga upp sitt tal. Så att man inte bara går på gammal vana. Det finns ju den här, inte vet jag, liksom PowerPoint-traditionen, och att generellt skulle jag säga att vi i Sverige idag är ganska vana att hålla logos tunga tal. Därför att vi är vana att göra olika dragningar, föredrag, redovisningar i skolan. Och då är det alltid bara fakta, 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 om jag hårdrar lite. Och det gör vi bra, men vi glömmer bort att för att det ska fastna i minnet, för att publiken ska orka och vilja ta emot informationen, så behöver vi också jobba med den andra sidan där vi väcker lite känslor, kanske lättar upp, där vi använder kanske till och med föremål, bilder, andra saker för att hjälpa till att förklara eller vad det nu är vi ska göra i vårt tal.
Har du några enkla knep för den som vill bli en bättre talare och kanske då väcka lite känslor hos publiken och inte bara rabbla fakta?
Ja, jag tror att många så här, som jobbar professionellt och särskilt så här, på ett universitet, så skulle värja sig för det här med enkla knep på något sätt. För man vill säga, nej, men det är mer komplext än så. Men absolut, fundera på om du kan ge en personlig ingång i ämnet som du kommer att tala om. Har du en berättelse från ditt eget liv, inte bara vad som helst, utan något som faktiskt också knyter samman dig med ämnet, så att säga, så kommer du att kunna fånga dina lyssnare på den vägen, till exempel.
Och hur mycket handlar om liksom innehållet i ett tal kontra då kroppsspråk, röstläge, sådana faktorer?
Det finns någon tveksam uppgift som brukar nämnas ofta, är så här 70%, 80% är kroppsspråket. Så det är absolut avgörande. Och nej, så stor del av det är det definitivt inte. Men det är klart att jag tänker att det faller tillbaka mycket på det här med etos. Talarens trovärdighet och vad man utstrålar. Har vi en talare som verkar bekväm i talarsituationen, som har ögonkontakt, som rör sig liksom med någon slags självsäkerhet eller liksom inte står liksom och känns helt stel och bara vill därifrån, utan tvärtom verkar vilja stå där och är engagerad, vill mig någonting, visar det med sin kropp och sin röst, då blir det så mycket lättare att lyssna.
Vi har varit inne på det lite, att retorik kan ha ett lite dåligt rykte, att vissa associerar det till att försöka vilseleda och manipulera. Vad tänker du om den kritiken?
att det är ett ämne som är nära förknippat också med någon typ moral och etik. Liksom lär du de här verktygen så kan du naturligtvis använda dem i olika syften.
Att retoriken är varken ond eller god, utan den kan användas antingen för att göra gott eller för att göra skada.
Ja.
Hur viktigt är det att ta hänsyn till publiken eller rådande omständigheter när man håller ett tal?
Det är helt avgörande. Det är A och O.
Och hur tänker du att man ska tänka då? Är det att försöka få med publiken i det här talet så mycket som möjligt?
Ja, alltså det är på alla nivåer skulle jag säga. Det är både att välja ett ämne och en vinkel på ämnet som kommer slå an något hos publiken enligt vad jag bedömer då i förväg. Vilka argument eller vilket annat innehåll jag tar upp. Hur jag beskriver det, förklarar det, visar det. Också anpassat hela tiden med tanke på publiken.
Är det något särskilt man ska tänka på om syftet med ett offentligt tal är att informera allmänheten om någonting?
Ja, absolut. Alltså, jämfört med om syftet vore något annat. Alltså, syftet kommer ju alltid att bestämma en del om hur jag lägger upp talet.
Jag tänker med information så är det liksom viktigt att man är väldigt tydlig, att man artikulerar, att man kanske på olika sätt försöker använda sig av enkla ord och termer.
Absolut, allt det är viktigt och här hjälper ju retoriken till mycket, att man kan få hjälp att förstå vad. Hur skapar man så här minneshakar, sånt som krokar fast i minnet, sånt som vi minns efteråt och kanske kan återge, berätta om. Kan man komma ihåg det till och med en vecka senare och berätta det för någon? Det kan handla om att hitta bra metaforer eller fysiska till och med representationer. Hans Roslings tvättmaskins TED-talk. Har man inte sett det så rekommenderas det, så här TED-talk från 2010, men det är suveränt, där han har en tvättmaskin på scenen och inleder med att berätta en berättelse om hur han, när hans mamma fick en tvättmaskin och mormor var där och skulle titta på hur tvätten tvättades, och sen så använder han den här tvättmaskinen som en typ av symbol för ett resonemang kring levnadsstandard och också kvinnors frigörelse eller liksom möjligheter till utveckling i världen. Så att en liten symbol och dessutom ett fysiskt föremål på en scen. Om man minns tvättmaskinen så minns man också resonemanget. Så det är väldigt elegant.
Har man en sorts övertro på att liksom information inte behöver liksom paketeras? Att man på något sätt bara ska rabbla fakta och sen ska folk komma ihåg det och sen till och med kanske gå ut och ändra sitt beteende på något sätt?
Ja, jag tror att det brister i analysen. Det är ofta avsändarfokus, inifrån perspektiv. Vi måste få med det här och det här och det här och det här. Men det är som att man har glömt att det ska också landa någonstans. Och vi människor är ju jättedålig minnesfunktion. Vi kan ju behålla ungefär 7 enheter i vårt arbetsminne på samma gång. Och det kanske är lite abstrakt uttryckt, men det betyder ju att vi glömmer ju jättefort. Plus att vi tappar fokus också jättefort och börjar tänka på annat. Vi är ju liksom ganska hopplösa där. Så att man behöver vara övertydlig och jobba just med kanske att man tar något visuellt medel och att portionera ut ganska lite fakta och sen liksom en konstpaus, att vi hinner smälta det. Gärna kopplar det till känslor och de här andra sinnesintrycken, just att det kanske är ett föremål eller en metafor som vi liksom ser framför oss, då hakar det fast bättre i vårt minne.
Så istället för att försöka trycka in så mycket fakta som möjligt så ska vi försöka skala av?
Skala av och komma på just de här andra knepen och våga vara lite, för det tror jag är lite så här, det tar emot. Särskilt om man då kanske är någon typ av, inte vet jag, myndighetstjänsteman. Att kanske stå där och plocka fram klossar och sådär som just Hans Rosling höll på med mycket. Men det kommer vara det som är det som funkar bäst.
Ska man tänka på ett annat sätt om syftet med ett offentligt tal är att bygga relationer eller signalera att man är en stark ledare?
Ja.
Hur ska man tänka då?
Ja, men syftet är ju då det du säger, att hitta ett vi. Det är patostarkt. Jag menar, det informerande talet kommer ju ändå ha viss, alltså även om jag nu har sagt att det ska vara balans mellan logos och patos och vi ska få med allt, så ett sånt här relationsskapande tal, ett tal till nationen till exempel, det ska ju framför allt handla om patos, om känslan att den som talar framstår som en sympatisk och mänsklig, någon som är lik mig som lyssnar. Man ska kunna hitta de gemensamma nämnarna. Det ska ju vara ett upplyftande, stärkande innehåll på något sätt som liksom gör att man känner sig, även i en svår situation, känner hopp. Det är väldigt viktigt att visa ett engagemang, att det liksom måste få lysa igenom i hur man använder rösten och kroppen. Man brukar väl säga att det här med att använda kropp och röst liksom trots allt hamnar mer åt patoshållet. Det är liksom ändå det som kommer förstärka på känslosidan framförallt, även om det såklart också kan förtydliga.
Det låter både liksom enkelt och svårt. Enkelt är att kanske använda ord som vi när man vill bygga en gemenskap.
Absolut.
Och sen på det svårare hållet är att kanske verkligen känna att den här politiken bottnar i den här gemenskapen.
Mm. Verkligen.
Kan ett knep vara att försöka kanske då smutskasta någon annan grupp och på så sätt kontrastera att vi är den här gemenskapen medan de här andra...
Nej, tvärtom. Det skapar ju splittring.
Yeah.
Så då motverkar man ju det där syftet. Om man nu vill ena hela nationen på något sätt. Och sätta fingret på det här är ideal som vi står för som nation. Som de flesta då kommer känna, ja det här skriver jag under på, jag håller med. Vi ska, vad det nu handlar om, vi ska vara rakryggade, vi ska stå upp mot våldet, eller vi ska gå samman, vi ska stötta varandra. Alltså det ska vara den typen av budskap och inte smutskast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A-kursen sponsras av Destination Uppsala.
Du vet ju vad det är för vecka den här veckan, eller hur?
Det är veckan då det äntligen blir vår.
Äntligen, som vi har längtat. Alltså den här april har ju inte varit särskilt bjussig får man väl säga.
En seg satan.
Men Clara, vet du hur man bäst firar in våren?
Jag tror att jag som stockholmare skulle kunna möta våren om jag bara tog tåget en liten bit.
Ja, för glöm det här du har hört om att du ska möta våren i Paris. Det man ska göra är ju att möta våren i Uppsala.
Nu blomstrar Uppsala.
Precis, och jag menar det här blir ju väldigt tydligt i samband med sista april att man ju firar storslaget i Uppsala, att våren äntligen är här. Men vill man ha det lite lugnare så kan man ju faktiskt ta och åka någon dag i maj, och då kommer det ju vara lite lugnare när man tar den här promenaden upp för Carolina Rediviva där vi annars har mösspåtagningen. Och så rör man sig sakta uppåt genom då först Engelska parken och sen fram till Botaniska trädgården. För i de här otroligt vackra parkerna som finns i Uppsala så kan man ju också möta liksom naturens blomstring när alla blommorna ger färg åt den här liksom gråa period som vi nu lämnar bakom oss.
Så jag tar mig till blomstrande Uppsala för att kanske blomstra upp lite själv. Och gå in på destinationuppsala.se och inspireras till allt härligt man kan göra i Uppsala.
Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar A-kursen. Det vi har pratat om det är ju att det är viktigt att anpassa sitt sätt att tala beroende på vilket budskap man vill nå ut med och vilken typ av roll man har. Vi ser ju att olika politiker, de går ju från att befinna sig i opposition till att till exempel vara den som leder landet. Och jag antar att det är lite olika typer av retorik som gäller här beroende på vilken roll man har. Kan det vara svårt för en politiker att göra den här omställningen, att gå från att vara någon som kan liksom framföra väldigt hård kritik till att signalera att man är den som leder landet och tar ansvar?
Ja, det verkar ju onekligen så. Och det handlar ju om att då har man ju inte klart för sig, vad är det för roll jag har nu? På något sätt, tänker jag.
Ja.
Att förstå att nu är en helt, helt annan kostym.
Men det går liksom inte att fortsätta att köra på samma sätt när man väl befinner sig i en maktposition.
Nej, verkligen inte. Och särskilt inte om man liksom är då, ja, men statsminister eller är den ytterst ansvarig i regeringen eller liknande. Då behöver man ju ha en helt annan roll. Mycket svårare, för nu ska man ju plötsligt vara ansvarstagande. Man kan inte skylla ifrån sig i den rollen. Sen, jag vet inte om jag tycker att det är alltid den smartaste retoriken att bara kasta skit på motståndarna även när man är i opposition. Det känns lite lättköpt. Det är viktigt såklart att man granskar och ifrågasätter och kritiserar de som har makten. Och det kan liksom man tänka att oppositionen har som sin uppgift. Men man måste också ha de alternativa lösningarna. Man måste ju ha visionerna. Så att ibland blir det, tycker jag, från alla håll kanske lite onödigt mycket. Det är inte heller så förtroendegivande eller liksom så. Man kommer bara ett steg liksom, om man bara kastar skit.
Under pandemin så blev ju statsepidemiologen Anders Tegnell lite av en sorts landsfader. Tror du att det kan finnas någon sorts styrka nu när vi har sett alla de här politikerna och partiledarna så mycket? Finns det då kanske en sorts styrka i att uppfattas som någon som inte är en liksom slipad politiker utan snarare en mer anspråkslös tjänsteman?
Ja, precis. Du tog orden ur min mun, för det är precis det anspråkslösa som jag tänker måste ha varit det som skärmade de som gillade Tegnell. Och att vi kanske, jag vet inte hur många som känner så, men jag funderar lite på om det är någon typ av liksom nationalhjälte är myndighetspersonen, den som jobbar på myndighet och är noggrann, eftertänksam och jobbar hårt, men liksom inte eftersträvar makt eller så, som liksom ser till att allting fungerar i statsapparaten. Jag tror att det kanske tilltalar just liksom ur ett så här janteperspektiv kanske, eller så också, att det är någon som inte strävar efter att ta plats själv utan bara förmedla information.
Och då när du nämner jante så tänker jag att du också tänker att det här är liksom typiskt svenskt att få den här antihjälten.
Ja, det skulle jag nog tro. Det skulle ju inte funka i USA till exempel, bara för att ställa mot det mest uppenbara motbilden.
Jag vet personer som följde svenska nyheter i Finland som tyckte jätteilla om Anders Tegnell, och de tyckte han såg så slafsig ut. För där har man också mer kostym och slips när man ska hålla den här typen av offentliga framträdanden. Medan han hade ju då liksom den här Tegnell-stilen som man till och med kunde köpa på Myronas. Koftor och pikétröja och rufsig håret och sådär. Att det var någonting som man inte alls gillade på andra ställen. Men i Sverige så tyckte ju vi att det var liksom en del av hans charm.
Just det. Jag tänker också att det är för att han är en man. Därför att ganska ofta var det ju även kvinnliga representanter för Socialstyrelsen och liknande och Folkhälsomyndigheten som också var med på de här presskonferenserna. Och de var ju ofta ganska propra och liksom så mer klassiskt välklädda skulle jag säga.
Tror du det skulle vara svårare för en kvinna att få förtroende om man har en lite sådär slafsig kofta?
100%.
Ja. Hur tänker du generellt på just det här att, jag menar, det finns inte en landsmoder, kanske man inte blir i samma utsträckning. Är det lite svårare för kvinnor att få etos?
Ja, absolut. Det är väl uppförsbacke i väldigt många arenor.
Finns det några fördelar? Jag menar kanske till exempel när det gäller patos?
Det undrar jag. Alltså, ja. Om det skulle vara en kvinna då som tar fram sin mänskliga sida och pratar om känslor, då blir det liksom mer, Det är liksom särskilt om det då inte finns motsvarande att även manliga offentliga personer gör det.
Ja.
Då kommer vi mer tolka det, tror jag, som något som stämmer överens med någon slags sån stereotyp. Jag tar i lite, det är klart att det funkar, men jag tror att generellt brukar man ju säga att retoriskt så har ju kvinnor genom tiderna framförallt lyckats som talare när de antar mer av en manlig talarpersona.
Vi har ju bett dig lyssna i förväg på några tal, bland annat kungens tal efter tsunamin som blev mycket uppskattat. Vissa menar till och med att det här var höjdpunkten i hans karriär. Har du några tankar kring vad det var som gjorde det här talet så starkt?
Ja, absolut. Det är också något som används ofta i på retorikkurser och så ska jag säga. Så
ja, vad
det,
bra. Ja.
Jo, men det är ju ett patosstarkt tal. Det är mycket känsla och det är personligt. Jag vill också ta in termen kairos. Kairos betyder ungefär liksom rätt tid, rätt tillfälle att tala. Det finns bättre och sämre sådana. Ibland kan man ju försöka till och med ta upp en fråga och tiden är fel. Det går inte att komma fram. Men här är det ju som att stjärnorna står rätt för att någon ska kliva fram och hålla ett tröstande tal. Och kungen gör det. Han befinner sig där i Blåhallen. Det är många av dem sörjande. Det är som en minneshögtid. Så att de finns på plats. Många av dem som är liksom personligen berörda, som ju sitter och sörjer nära anhörig. Men sen såklart, alla är ju drabbade. Oavsett om man är drabbad personligen så är ju hela svenska folket väldigt sorgsna och tagna av det här som har skett. Och han prickar helt rätt in i den liksom känslan att vi behöver någon som säger någonting tröstande. Och sätter ett bra perspektiv på det här. Han pratar om att liksom, vi vuxna måste lyssna och ta hand om barnen som har missat någon. Och så berättar han om att han själv vet något om hur det är att mista en förälder. Eftersom hans pappa dog när han bara var 8 månader eller vad det var. Och det är ju jättegripande. Och sen så talar han också om att... Män som han, från hans generation, inte så van att visa känslor. Men nu är rätt läge att faktiskt göra det. Så att han kommer med en... Det är ju också ett väldigt kraftfullt och fint budskap. Sen ska sägas att nu när jag tittade på det igen, så han gör ju fortfarande med sitt lite liksom lätt, clueless, lite halvstirriga sätt att hålla tal. liksom. Mm. Så det finns ju saker man kan göra ännu bättre. Och vem skrev talet, undrar jag lite. Alltså, hur mycket kom från honom? Jag är jättenyfiken. Liksom. Just för att, vad var det plockade fram i honom om han faktiskt själv? Ja, jag vill säga det här och det här. Sen klart att han har fått hjälp att skriva talet. Det är inget konstigt. Men hur mycket var det någon annan som så här, eller... Det vore intressant att veta. Är det någon annan som till exempel tog upp det här med att visa känslor? Eller var det något som slog honom själv i stunden? Samtidigt kan man ju tänka då och att det här var hans bästa tal. Det håller jag med om, även om jag inte tagit del av alla hans oändligt många tal. För han har ju jättemånga hej örebroare tal som är helt irrelevanta för alla som inte bara råkar vara där att lyssna på. Men det är ju situationen som framkallar det här. Som sagt, annars om man ska klippa ett band någonstans eller liksom prata inför någon liten skara, då kan han ju inte börja prata om när jag var liten så hände det här mig. Då kommer ju alla bara, men oj, vad har hänt? Har han fått en smäll i huvudet? Liksom. Så att man ska inte underskatta också att vissa sådana där väldigt starka tal kan man behålla när situationen ger möjligheten att göra det.
Jag tänker att det var ju också en sorts landsfadervakuum som hade uppstått där efter ett tsunamin i och med att många var väldigt arga på statsministern och Laila Freivalds som var utrikesminister då. Och då kunde ju kungen på något sätt träda in lite som en person som inte var politiker men som ändå var någon som... Hela nationen kände till och att han ändå hade en sorts roll som nationens fader.
Verkligen. Jättebra att säga det för att jag nämner liksom tiden och situationen men du nämner också lite mer utrymmet. Och det är helt sant att det liksom öppnas en lucka och där kan han träda fram. Och kanske, möjligen försöker man göra det även under pandemin.
Ja, jag tänker också det. För att där var det ju också på något sätt att politikerna höll sig i bakgrunden väldigt mycket. Så det fanns ett vakuum där Tegnell då kunde träda in.
Ja, men faktiskt så höll kungen också ett tal då. som jag tänkte på nu. Nu har jag inte det färskt i minnet, och sådär, men de befann sig liksom på landet och de hade sådär för att hålla sig säkra från smitta och sådär. Och då håller han ett tal just kring det här. Och det var också ett utrymme liksom, där det passade att han höll ett tal. Och jag minns att jag blev liksom sådär nyfiken när jag såg att talet fanns på SVT. Så här, vad säger han? Och det var ett okej tal, men han gör vissa misstag som är väldigt liksom grundläggande. Han har ett manus på sitt skrivbord, han sitter, det ser jätte liksom fint inramat ut. Och så sitter han och säger han så här, ja, idag... Han liksom tittar ner i pappret för att se vad han ska säga, typ ungefär, jag heter det här. Eller liksom, idag är det den 7 april.
Alltså, han blir förbunden.
Han blir bunden av manuset och han tittar i manuset när man tänker så här, vet du inte själv vilken... Nu kommer inte jag ihåg om det var det, men liksom, vet du inte själv den här grejen? Kära titt i manus, svenska folket, ungefär.
Just det. Det blir ju, det är inte så bra för trovärdigheten kanske.
Det är också jättelätt att så här, den som spelar in bara klipp eller liksom stopp, gör om, inled talet med blick in i kameran. Sen när du ska titta igen, så här, var är jag? Då kommer man inte ens tänka på, för då är det en naturlig paus. Men när det är, man bryter av helt i liksom flödet för att titta just för något som är så här helt, antagligen på grund av nervositet. Det ska också någon kunna hjälpa honom med när det är filmat, tänker jag, att det inte blir så.
Det kanske är ett problem med att vara kung, att man får inte tillräckligt med konstruktiv kritik av någon som man har omkring sig.
Ja, jag får höra av mig och erbjuda lite hjälp.
Jättebra. Statsminister Ulf Kristerssons tal till nationen med anledning av det grova våldet blev väldigt omdiskuterat. Det fick också mycket kritik. Det här är också ett tal som jag bett dig kika på. Vad tänker du om det talet?
Ja. Kära Ulf, vi reserverar en plats för dig på praktisk retorik, kvällskurs på universitetet. Välkommen. Nej, men det finns mycket att jobba på där. Mycket som inte funkar, tycker jag. Nu tog jag inte tid, men det är liksom några minuter, kanske 2, 2,5. Då försöker han att ena eller visa mänsklighet och medkänsla med drabbade. Och så han nämner några olika som nyligen har dött på grund av det här och sådär. Men ganska snart går han ju över till det då. Det är ju det som framförallt kritiken har gällt, att han sen börjar faktiskt just smutskasta och liksom ta upp, hur hamnade vi här och sådär. Och då byter han ju taltyp. Han byter genre. Han är inte längre i tal till nationen, utan nu är det liksom den politiska agendan. Det kanske skulle kunna passa i typ sommartalet om det inte är i något annat liksom mer debattsammanhang. Och sen så också, och nu har vi tagit fram de här olika lagen och liksom, det är ett annat tal. Gör det på en presskonferens. Jätterelevant, men inte i tal till nationen. Så dels innehållsligt, och det är väl det, jag har inte följt all kritik, men det har ju många nämnt. Men sen så kan han ju jobba mer med hur han framför även de här första minuterna som ska vara enande och liksom patosstarka. Han betonar nästan varje ord. Det finns så många viktiga ord, jag kan inte ens härma honom, men liksom, det är ett ganska märkligt sätt att tala som han har utvecklat liksom för just i sin talarpersona. Sen så blir det också någonting liksom lite med hans blick och lite hur ljuset faller i glasögon. Alltså det är ju olyckligt ibland med hur man gör med glasögon och så. Liksom, han ser sig bara ganska hård ut eller liksom, och han har samma ansiktsuttryck. Alltså, han behöver hitta någonting lite mer och sårbart och mänskligt och liksom. Men framförallt är det ju innehållet, såklart.
Men tror du att det är viktigt i en kris att man har en statsminister som lyckas ta den här liksom landsfaderrollen eller landsmoder?
Ja, det tror jag absolut. Alltså det kan ju göra jättestor skillnad. Riktigt goda tal kan ju ingjuta hopp. Man kan nämna saker som man tänker, gå samman, visa ert förakt för våldet, gå samman i föräldrar, gå samman för ungas ja, nu har jag tänkt ut det här, men liksom, alltså att visa på så här, visa vägen. Hur ska vi göra som folk nu? För alla känner sig ju handfallna på något sätt. Liksom. Och då kan man såklart nämna så här, vi ska ju naturligtvis fortsätta att jobba och bekämpa brottsligheten. Liksom. Men talet är ju till folket, bara de som inte har något med det här att göra direkt, utan som bara är oroliga och så. Att visa någon slags väg och ingjuta hopp. Då kan man göra ett stor skillnad, tror jag.
Och att göra det genom att hålla ett tal till nationen, är det rätt väg att gå när man vill liksom ena folket?
Jag tänker att det är en bra väg att gå. Därför att om han säger några magiska saker där som fastnar hos dem, medelklass, medelålders, vi som följer nyheter och liksom tar del av allting, ja, men då kommer det komma ut i sociala medier i korta klipp. Alltså du kommer kunna nå väldigt många. Det är liksom rörlig bild med det. Har ju jättestor genomslagskraft. Så att säger han några bevingade ord så kommer ju de kunna vara på alla släppar från kanske, inte vet jag, 7 års ålder till 100.
Men med tanke på hur mycket som står på spel, är det inte konstigt då att han gör så många såna här liksom uppenbara misstag?
Jo.
Och varför är det så då? Är det för att man inte förstår vikten av att kunna vara retoriskt skicklig?
Det är fel i det första steget i den retoriska arbetsprocessen. Intellectio. Man gör fel analys. Man tänker, åh, vilket bra läge. Då kan vi passa på. Vi håller det här talet nu, för nu kommer ju de här nya lagarna träda i kraft här. 1 oktober eller vad det nu var. Liksom att nu ligger det precis här inom. Så då tar vi det tillfället akt. Så tolkar man liksom, det gör man på en presskonferens, tänker jag. Det kan man göra. Här, nu tar vi nya tag. Här har vi en handlingsplan. Jättebra. Men inte i tal till nationen. Så man förstår inte vad det talet innebär, helt enkelt.
Under pandemin så höll ju Folkhälsomyndigheten dagliga pressträffar. Är det viktigt att politiker och myndigheter är synliga i en kris?
Absolut. Kanske hade det varit... Jag tycker det blev för mycket. Alltså, och så var det så här, nu visar siffrorna här och sen visar... Alltså, det blev ju bara sammelsurium. Jag tror kanske att man motverkade sitt syfte genom att vara så tillgängliga. Hade man inte bara kunnat ha en tid, en eller två gånger i veckan, då är det liksom nästan en så här samling vid tv-apparaten eller radion. Nu kommer senaste nytt om det här. Det tror jag hade varit bättre.
Är det för att det blir liksom urvattnat då om man gör det för ofta?
Det blir urvattnat. I det här fallet så handlar det ju också om att generellt var det ju ändå lite så här vaga budskap. Så att jag kanske inte tillhör dem som blev helt frälst på Tegnell, utan jag tyckte väl kanske så här att tala ur skägget.
Liksom. Du har ingen Tegnell-tatuering någonstans?
Nej, jag har inte det. Men jag tror min svärmor till exempel, hon gillade Tegnell. Men jag tänker att det liksom kräver att man är sig lite... Det är en viss typ av människa, akademiker, ja, men lite så här högutbildade. De kan säga, aha, okej, det är det här läget. Ja, då ska jag bedöma, ja, just det. Då gör jag så, ta ett ansvarsfullt beslut. Det var ju ganska uppenbart att många bara, nej men det var ju rekommendation, det är inte en regel jag behöver följa. Att myndighetsrekommendation betyder något annat. Alltså, det blev ju någon slags lite liksom glapp mellan lingon som myndigheten använde och allmänspråket. Alltså, skälet till det är ju att myndigheter ska inte ge order. Och så här. De gjorde ju precis rätt enligt sin regelbok. Men då måste man ju på andra änden, den som tar emot, förstå det. Hur kommunicerar en myndighet och vad har de för befogenheter? De kan inte liksom säga, gör så här, utan de kan bara uttrycka sig lite vagare.
Men jag tänker mig att det här knyter an till det som du pratade om tidigare, just det där att kanske inte ha så mycket fokus på sig själv, utan mer förstå målgruppen och vad de behöver höra och hur de tar emot ett budskap.
Ja. Precis.
Och har man inte så mycket att säga så kanske det inte finns heller någon anledning att synas varje dag. Jag tror att de trodde att de gjorde någonting väldigt... Jag tror att de fortfarande tror att det var jättebra med de här dagliga presskonferenserna, just för att det blev en sorts transparens och synlighet. Men jag tror ju också att det blev för mycket.
Just det. Och så nästan varje dag skulle det presenteras olika siffror också. Och jag menar, det är ju inte hjälpsamt. Och så sa ju ofta Tegnell så här, ja, och då har ju inte allt hunnit komma in här över helgen och det betyder det här och det här. Alltså det blev bara så här, man bara, men varför visar ni siffrorna inte? Där var det ju verkligen ingen analys av, vad är vi behjälpta av här? Och där måste jag säga också att jag tyckte att journalisterna gjorde ett ganska bristfälligt arbete genom att bara fortsätta fråga, liksom, de ifrågasatte inte liksom, eller lyfte sig liksom inte riktigt över den här diskursen som hade skapats, utan alltså istället så här, kanske fråga sig, vad ska vi ens göra med de här siffrorna? Finns det någon mening? Kan vi verkligen ta ledning av dem som medborgare? Eller vad är det vi ska lyssna på här? Har något ändrats sen igår? Liksom. Men där tyckte jag att journalisterna var lite som någon slags bara hundar liksom, som Tegnell står där, han pratar, nu ställer jag samma frågor som jag ställt varje gång. Och de är väldigt så här, oreflekterade. Så tyckte jag det var.
Vad jag har förstått också, det var ju att medierna ville att de skulle ha de dagliga presskonferenserna. För det var så bra att titta siffror.
Mm.
Så att det var också att Folkhälsomyndigheten gjorde det för att journalisterna ville ha det. Mm. Så att det är också på något sätt att man ser kanske journalister som sin målgrupp snarare än allmänheten. Ja, det var ett sidospår.
Ja, men jätteintressant.
Mm. Du nämnde ju också att ni använder kungens tal ibland i undervisningen. Är det några andra sådana här exempel som ni tycker är liksom så... Du nämnde i och för sig också Göran Persson då vid Anna Lind. Finns det några andra sådana där tal som ni ibland använder? Liksom, finns det något sånt där perfekt tal nästan?
Ja, I have a dream brukar man ju alltid nämna också. Varför gör man det? Det är ju också mycket formen. Men även liksom, vad hände i medborgarrättsrörelsen i USA när Martin Luther King håller det talet? Liksom? Det kan man kalla för ett liksom kamptal. Att liksom, många tycker redan, alltså det är redan frälsta massor. Men talet tar ett, liksom, den sista biten att man blir helt, ja, men nästan euforisk och liksom... Ja, nu kör vi liksom. Nu finns det ingen som kan stoppa oss. Uppeldande känsla i publiken.
Tack Hanna Halmén för att du ville gästa vår podd och tack för att du har lyssnat. Det här avsnittet spelades in på Beppo och nästa vecka är Emma Frans och jag, Clara Wallin, tillbaka med en ny A-kurs och överkurs. Många av er lyssnare har hört av er med önskan om att vi ska göra något på Israel-Palestina-konflikten, så det är precis vad det kommer handla om. Prenumerera på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut.